extraordinary times require extraordinary measures.
Vi måste få utforska våra rädslor på olika sätt.
Amelia Damo, hej, välkommen.
Välkommen själv, det är nästan att säga.
Det har skapat en oro.
Väldigt skojigt att se hur de hanterar sina mörsigt. De hänger överallt och de åker upp och ner och de är i håret under hakan och vad det nu är för någonting.
En viktig faktor, det är just det här att ta hjälp. Man klarar inte allting själv.
Jaha, nu är grannen ute och går med hunden för andra gången idag. Ja. Jag tror jag ringer polisen. Den vet, det kanske är en hund som har diarré. Trött, stressad, nedkörd, ska livet behöva vara så? Eller finns det en annan väg till djupare hälsa, mera glow, lugn och livskraft? Och här i nya podden Hälsorevolutionen får du det senaste inom den internationella hälsoforskningen och antiinflammatorisk livsstil speglat i de gamla beprövade hälsotraditionerna som finns jorden runt. Och jag heter Maria Borelius, jag är vetenskapsjournalist, biolog och fyrabarnsmamma.
Och jag heter Carina Lundstedt och är förläggare och producent. Podden Hälsorevolutionen tar avstamp i Maria Borelius bästsäljande böcker om antiinflammatorisk livsstil. De heter Hälsorevolutionen, Bliss och den senaste heter Förundran. Tillsammans med er lyssnare vill vi fortsätta att utforska det nya hälsolandskapet med ett lika kritiskt som nyfiket öga.
Och vi, du och jag Carina, vi brinner för att alla ska må bättre och känna sig ljusare, starkare, rikare inombords, lugnare, gladare. Din nya hälsoresa, den börjar nu.
Ladies and gentlemen, good afternoon. This is the captain speaking.
Jag sitter på ett flygplan från Mumbai till London. Det är januari 2020 och det är då jag upptäcker dem. Längs gångarna sitter nästan 20 asiater. Jag noterar just dem eftersom de alla har munskydd och sitter med nedåtvända huvuden. Längs den långa resan från Chhatrapati Shivaji-flygplatsen i Mumbai till Heathrow i London, över Indiska oceanen, längs Iran, Svarta havet, Europa, så sitter de liksom inåtvända i sig själva. Något håller på att hända. Jag har just varit på läger i Kerala i södra Indien, avkopplad från yttervärlden. Men till och med inne i vår halvdjungel har bruset nått om en ny stor sjukdom, en pandemi som håller på att växa fram.
Först av allt var ju att WHO igår deklarerade att det nu är en pandemi.
Our country wasn't built to be shut down.
Jag vet att många är oroliga.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser.
Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Carina, det blev ju en supermärklig vår, och detta pågår ju fortfarande, någonting som vi nästan aldrig har varit med om, med rubriker som i ett världskrig. Ja. Hur har det här känts för dig? Vad har du tänkt?
Nej, men det är klart att man som många andra har tänkt att vissa dagar är det helt surrealistiskt, som att befinna sig i någon konstig skräckfilm. Och i början av våren så satt jag som många andra klistrade där klockan 14 när man fick dagens siffror. Och fortfarande så försöker jag ju hänga med, men jag märker ju att vissa dagar, alltså, det går inte. Man måste försöka leva lite som vanligt också. Men förstås fortfarande med stor respekt för allt som fortfarande pågår. Jag har New York Times coronavirus-briefing, ett nyhetsbrev som kommer varje dag. Det är inte alltid jag faktiskt orkar läsa det riktigt eller har energin. Men ja, häromdagen då, så summeras den. Det är alltså närmare 27 miljoner människor som har smittats världen över. Mm. Sjukdomen finns i så gott som varje land, och totalt 874 000 människor har dött hittills. Mm. Nu när vi sitter här och spelar in det, och 5 000 personer om dagen är det som
ofantliga siffror. Ah. Men det har ju varit ett väldigt, kan jag tänka, sifferfokus. Vi har pratat om det här R0-värdet eller R-värdet som man ibland säger, hur många man smittar. Vi har talat om hur många som måste åka in på sjukhus. Ja. Respiratorvården har varit ett väldigt, kan man säga, medicinskt fokus eller fysiologiskt fokus. Men vad som har liksom blivit det stora i våra liv är ju vad som har hänt med oss på något sätt känslomässigt och relationer och hur vi jobbar och vad folk tycker och tänker om sina liv. Och jag fick en sån chock i april och som verkligen fick mig att börja tänka om kring det här. Och det var när några goda vänner till oss i Storbritannien, jag bor ju där, och när deras son som hade lidit av depression tidigare åkte iväg på sitt gap year efter skolan, blev hemkallad på grund av corona och då fick komma hem till mamma och pappa, för han hade ju planerat att vara bortrest. Och blev mer eller mindre instängd i sitt pojkrum och bara fick gå ut en gång om dagen som man får i Storbritannien. Och valde, gick in i tung depression igen och valde att avsluta sitt liv. Och i den här fruktansvärda chocken så pratade jag med hans mamma. Som hon bara tittade på mig och sa, ja, hans död är också en coronadöd. Och då slog det mig liksom att det som är lika stort här är våra känslor och våra rädslor och våra relationer. Och det betyder precis lika mycket och det har vi nästan inte pratat om.
Nej, nej.
Och det tänkte ju vi att vi skulle prata lite om idag. Men hur har rädslorna varit för dig? För det har vi ju haft allihopa.
Ja, alltså i grunden är väl jag en ganska så inte så nojig person. Så det är ju något jag såklart är glad för. Vi har också prövats ganska ordentligt i vår familj de senaste 2 åren. För att min man har gått igenom en cancerbehandling. Så vi har liksom befunnit oss lite i ett alertläge. Och varit mycket på sjukhus på olika sätt. Och träffat läkare. Så att, därför så, jag har en så stor respekt för den världen. Men jag vet ju att det är många som har varit rädda till exempel nu under våren och sommaren för att besöka sjukhus eller vårdcentraler av rädsla för att bli smittade. Men jag känner ju att de gånger jag har varit på akutmottagningar, vilket då har varit absolut någon gång för mycket den här sommaren känner jag, då känner man ju att hela, det är ju marinerat i handsprit liksom. Det är, jag har hela tiden känt mig väldigt trygg, det vill säga inte rädd när jag har vistats i en vårdmiljö. Så det, ja, det man slås av det är att vi är så himla olika.
Ja.
Och det har vi pratat om tidigare i den här
brukar
podden.
Ja, och vi brukar prata om det, du och jag också, hur människor har reagerat olika. Du hade någon studentmottagning för din son som man tyckte lät väldigt coronasäker utomhus och allting. Men det var många som funderade om det var rimligt.
Någon tycker ändå att det känns läskigt att komma på en studentmottagning även om vi är utomhus med 2 meters avstånd. Så att det är liksom en del behöver väl förenkla livet kanske ännu mer och hålla sig hemma mer och andra tänker att nej, men jag vill ändå kunna fika med en kompis och så hittar vi ett sätt att göra det. Så det är väl det kanske det som är att vi behöver ha som förståelse för hur olika vi är när det händer något sånt här fruktansvärt. Och vi måste få reagera olika. Vi måste få utforska våra rädslor på olika sätt. Och det kanske
och vi blir
det
inte vi ska alltid vårt bästa jag heller.
Nej.
I rädslorna.
Nej.
Jag tänkte min dotter berätta för mig. Hon var i mataffären och plötsligt får hon en puff i ryggen. Så att han stenhård nästan ramlar till golvet.
Oj.
Och då är den äldre person som tycker att hon inte har hållit avstånd. Och hon var ju naturligtvis väldigt upprörd för det här. Men jag sa liksom, men du, så blir människan när hon är rädd. Då gör hon såna lite märkliga saker.
Det hände min son också faktiskt. Han var kanske någon centimeter för nära en man i mataffären. Och den här mannen bara tjonga till honom med varukorgen. Så han liksom, så det
flög
är
in i grönsaksdisken.
En vanlig dag någon gång.
Ja, men så
i
det är
maj,
nya
juni.
Beteenden som blir. Och jag har ju sett, eftersom vi bor då i Storbritannien, men var delar av den här perioden i Sverige, de enorma skillnaderna som det ändå har gjort med den här relativa. Sverige har ju kört, kan man, mer en mer kunskap och individlinje, att man ska kunna ta eget ansvar. Folk har fått gå ut så mycket man vill och så, men i London där jag bor, det har ju varit en spökstad. Och det som jag tycker var kanske märkligast i det här, för man får ta en promenad om dagen och då fick man inte sätta sig ner på bänken i parken, utan man var tvungen att vara i rörelse, för då kom polisen och puffade upp en. Och sen kunde man gå och handla. Och utanför mataffärerna var det ju köer. 2 meter, så var ju långa köer. Men det som jag tyckte var väldigt märkligt med detta brittiska folk, som ju har en väldigt stark civil anda, att man hjälper varandra och spirit of the blitz, som man pratar mycket om så här. Det blev att det blev en sån här tjallarkultur. Jaha, nu är grannen ute och går med hunden för andra gången idag.
Ja.
Jag tror jag ringer polisen.
Förlåt, det var inte meningen att skratta. Jo, men det känns lite opassande, men
det
är ju inte okej.
Då har det liksom rädslan gått för
visst,
långt. Alltså när vi tar oss friheter. En sak om man är rädd kring sig själv, men när rädslan blir att man så att säga kallar på grannens hundpromenaden. Vet, det kanske är en hund som har diarré. Kanske måste gå, alltså vad jag menar i repliken. Förlåt, jag skrattar.
Jag har inte haft hund, du har
haft hund. Jag har haft hund med diarré.
Usch.
Och hund som min make råkade ge choklad av en slump. Mm. Det är jättefarligt. Då måste man gå ut med hunden jättemycket kanske.
Men sen också det här med att vara i riskgrupp eller inte. Det är ju där man någonstans har liksom, vi ska ta hand om våra gamla, vi ska absolut skydda våra gamla och våra sjuka. Det har ju varit någon slags grund i uppmaningen från Folkhälsomyndigheten. Min mamma är 75, hon fyllde 75 i somras. Och
väldigt pigg 75-åring när jag träffat henne.
Alltså hon vandrar mil så gott som varje dag. Och nu under coronan, det har ju då satt igång en ännu bättre hälsovana hos henne. Mm. Att hon vandrar tillsammans med en liten, coronagrupp kan vi nog kalla det. De ses 8 stycken vänner som gillar att komma ut i skogen utanför Växjö där hon bor. Och vandrar en mil ibland mer. Mm. Måndag, onsdag, fredag tror jag det är. Mamma. Mm. Jag är stolt över min mamma som verkligen håller igång. Och som inte då, vilket andra har gjort, som kanske inte har några vandringskängor eller har den här vanan inne att komma ut i skog och mark. Då har det blivit så att man har isolerat sig. Mm. För att det inte riktigt har funnits naturligt. Mm.
Och det här är med isoleringen hos de gamla. Jag var på en middag här för några dagar sedan. Ja. Och där var det väldigt många läkare. Och två av dem var syskon. Och de hade just en gammal mamma som var halvdement när februari ungefär. Mm. När det här började blossa upp. Och efter 3 månader så hade den här demensen haft en enormt snabb progress. Och hon var jättedålig. Och just att de inte hade kunnat komma och besöka, ingen hudkontakt, ingen beröring, ingen kommunikation. Och det var ju i ren välvilla som man stängde vårdhemmen. Men för deras mamma, och så dog hon, fick det här väldiga konsekvenser. Så det blir ju så många avväganden mellan de här rent fysiologiska behov vi har. Men också att vi är känslomänniskor, vi behöver närhet, vi behöver relation, vi behöver beröring.
Och att stänga av allt det. Och vilket avsked blev då det?
Vilket avsked och vad lämnar man alla med? Så att det har ju varit väldigt mycket svåra avvägande. Men vi ska prata om det här idag. Och vi har också en testare med oss. Vi har ju en testpanel här i Hälsorevolution. Och det är en sjuksköterska som har levt mitt i coronabruset. Och hon känt att det här med sociala medier har blivit nästan för mycket information. Så hon ska testa något som kallas för JOMO. Det gillar vi.
Det här gillar vi så mycket.
Ja. Joy of missing out. Alltså att ibland kunna stänga av sociala medier och lite mer finsmak att använda det som ger liv och energi.
Jag heter Åsa Trygg Wickenberg och är 50 år. Jag arbetar som sjuksköterska på en vårdcentral. Jag ska prova JOMO, Joy of missing out, och ska göra testet att ej slentrianmässigt gå in i nyhetsappar och mina andra sociala medieappar under en dag. Jag har märkt att det ökar stressnivåerna att hela tiden försöka vara jour med det som skrivs om covid-19 ihop med allt annat inflöde i mobilen.
Och nu har vi förmånen att ha en av mina favoritforskare här, Martin Schalling. Välkommen hit.
Tack så mycket, Maria.
Du är professor i medicinsk genetik på Karolinska institutet och där forskar du kring de molekylära mekanismerna bakom psykisk ohälsa. Och sen är du också ordförande i Fonden för psykisk hälsa. Och den här fonden stöder den oerhört viktiga forskningen om mental ohälsa och verkar också för att avstigmatisera psykisk ohälsa. Och du har på många sätt fingret på pulsen när det gäller hur Sverige mår mentalt idag, ett halvår efter coronautbrottet här i Norden. Martin, hur har du själv och din familj drabbats?
Vi har klarat oss bra, är väl det stora svaret. Men samtidigt så var jag själv sjuk i covid-19 och min faster förlorade sin man i covid-19 och grannen rakt under oss dog i covid-19 och en kollega till mig som jag är väldigt förtjust i dog i covid-19 och ytterligare en bekant, lite mer avlägsen bekant men ändå, dog i covid-19. Så att Det känns som att det har skapat ett sorts stirr och oro.
Men du blev riktigt dålig då, eller hur?
Jag hade en lunginflammation och det dygnet när jag var sämst så var njurarna och tarmen ordentligt påverkade. Så jag hade ett riktigt dåligt dygn och ringde infektionsjouren som är en kollega och god vän som råkade vara i tjänst den natten. Och han sa att nej, men det här är inte så farligt. Du klarar dig. Och jag tror själv att jag tillhörde de där som kanske stannade hemma i lite för länge och lite dumt. Jag hade antagligen lite lågt syrevärde även om jag inte kände någon andnöd. Och det var det man frågade då. Känner du andnöd? Och det gjorde jag egentligen inte. Och jag tror att vi vet nu att det fanns ett antal individer som lyckades ventilera ut sin koldioxid men samtidigt sjönk syret. Och förklaringen till det här är helt enkelt att vi har inga sensorer för syrgas, utan vi känner av om vi får för mycket koldioxid i blodet och då får vi andnöd.
Mm. Du, det har ju varit ett väldigt och förståeligt fokus på epidemiologi, på R0-värden, alltså det här värdet som anger hur många människor som en smittad smittar i snitt. Och på mortalitet och hur man har legat i respiratorn, respiratorerna. Så liksom de här fysiologiska parametrarna. Men lika viktigt är ju människors känsloliv, därför där ligger ju hela copingen, hur vi ska kunna hantera det här. Hur mår vi då? Vad är de stora förändringarna när det gäller våra känsloliv? Vad tänker du?
Jag tänker att inom alla medicinska områden så har ju uppstått en sorts vårdskuld. Och den är ju självklart också inom det psykiska välmåendet. Man har, många vårdgivare har inte varit fullt ut riggade för att ge digitala tjänster, och då har man helt enkelt avstått från att gå på sina besök. Och
har ni sett några praktiska exempel på att folk fördröjt sina sjukhusbesök?
Alltså, jag har ju kollegor, jag har till exempel en Sven, en kardiologkollega, och han säger att ja, patienterna som nu kommer, de är i betydligt sämre skick än jag är van vid. Och han har jobbat 30-40 år som kardiolog och han är erfaren. Han säger att nu kommer de med stora ödem på benen och har väntat,
svullna ben, ja.
Ja, väntat alldeles för länge. Och jag tror att det kommer att vara så i alla fält, och det kommer att vara så kring folk som känner oro och ångest. Och sen späds den förstås på av att man i många fall har en väldigt osäker försörjningssituation. Man har en väldigt osäker boendesituation. Helt plötsligt ett fenomen som ett antal individer har råkat ut för är ju att resor blir inställda och jobb utomlands blir inställda. Och helt plötsligt så, ja, i din och min generation, Maria, så vet vi väl ett antal personer som där 20-25-åringar trillar in i föräldrarhemmet lite plötsligt sådär.
Hipp som happ.
Därför att, och det var inte alls planerat, utan det var planerat med studier utomlands, eller det var planerat att göra en resa och efter studierna var klara. Och,
man har ingen bostad jobba. Kanske, och då kommer man hem till föräldrarna. Vi pratat om det här innan, vi känner ju båda människor och har upplevt själva hur barn har trillat in. Och liksom då har man en helt ny familjekonstellation med vuxna barn hemma och så är det isolering. Vad har du hört? Vad uppstår då? Jag har hört att det uppstår jättemycket nya konflikter.
Ja, jag tror att det blir, alltså vi är inte riktigt riggade för att leva på det sättet. Vi har inte ett samhälle som är riktigt riggat för flergenerationsboende, och det är också krossade förväntningar och människor som är besvikna, och så blir det då förstås konflikter mellan. Jag har hört om ett antal individer, och jag tror att det är en generell trend där det blir helt enkelt jobbigt att samexistera, ibland kanske på en liten yta, ibland bara därför att man är egentligen vuxna och man interagerar kanske inte. Man går in i gamla mönster som när man var barn och bodde tillsammans, och de kanske inte riktigt fungerar för alla.
Ja, nu ska vi höra här hur det går för Åsa som testar Jomo.
Nu är jag ute och går min 5 kilometers runda med min dotter och tänkte fota lite. Ser då att det lyser på skärmen från Messenger och att det är från en vän som behöver råd. Så jag bestämmer att jag ska stanna och svara. Tycker det är jättesvårt att lägga bort mobilen helt i tider när man har lovat att finnas där dygnet runt för någon som har det svårt. Under pandemin så tycker jag att behovet har ökat markant och hålla mig uppdaterad med alla dagliga nyheter för att sen i telefonrådgivningen kunna känna mig säkrare mot patienterna men även privat. Och den stressen har även ökat att generellt kolla vad vänner och familj gör och vad de delar. Mobilen har liksom blivit en sorts pausfågel. Funderingen att helt avstå och missa något viktigt är svårt, men jag har bestämt mig för att jag ska lyckas med det idag.
Bland läkare, har ni liksom pratat om de här så att säga, psykologiska beteendeeffekterna av alla de här nya reglerna för hur vi skulle leva? Har ni pratat om det, eller har fokuset varit så hårt på viruset? Blev vi liksom lite enögda så att säga i den viktiga kampen mot det här viruset? Att vi glömde bort allt annat som händer med människor när allt det här sker?
Mm. För min del så känns det som att när vi tittar på hela året 2020.
Då vet vi lite mer.
Ja, hur blev det? Och kanske inte bara covid-19-relaterade dödsfall, utan du frågade hur mår folk? Och jag svarar, ja, men titta då på hur ser hela bilden ut? Alla dödsfall, har vi haft en överdödlighet på totalen? Och hur stor var den 2020? Mm. Är det så att en del dog tidigare och skulle ha dött under året ändå? Är det så att en del dör av andra orsaker? Jag tror inte vi har en bra statistik. Har det här förändrat självmordsbilden? Mm. Har det här förändrat kardiovaskulär död? Och jag tror inte vi har fått... Lite mer tid måste gå innan vi har en hyfsat komplett bild. Det här finns fördröjningseffekter.
Jag berättade tidigare för Carina om våra goda vänner vars son tog sitt liv. Och han hade ju en tidigare färdigbehandlad depression och hade blivit bättre. Och när de nya reglerna för hur man skulle leva i Storbritannien slog till så gick han in i sin depression igen när han blev instängd hemma. Om man har en grundläggande psykisk sårbarhet, blir man värre drabbad av en sån här chock då? Kan man säga något om det?
Ja, det är vanligt, precis som för andra sjukdomar, att man kan ha en trigger, någonting som utlöser en ångestattack eller någonting som utlöser en depression. Och det vet vi också med mer allvarliga psykiska tillstånd, psykoser, bipolära skov, att en stresssituation, brist på sömn, man kanske bor för tätt och inte får nattvilan man ska ha, och det uppstår uppslitande kontroverser som i sig skapar stress och arbetslivsrelaterad stress. Ja, det vet man från tidigare forskning att det här brukar kunna utgöra utlösande faktorer, triggers, för att få en... Man har kanske en sårbarhet och man kanske har varit frisk en period, men så kan det då trigga igång någonting.
Men du är ju engagerad i kampen mot suicid. Mm. Och du brukar ju säga det att bakom varje människa som har tagit sitt liv står... Hur många är det du brukar tala om som så att säga aldrig lyckades genomföra det här? Ja, så det finns en tyst massa bakom.
Ja, det finns 10 eller fler kända försök bakom varje som tar sitt liv, och det finns säkert 100 individer bakom varje som tar sitt liv som faktiskt har tänkt tanken och mått väldigt dåligt men haft ett skyddsnät eller en inre kompass som har kunnat hjälpa dem, eller tillräcklig motståndskraft för att förstå att... Och jag tror en viktig faktor, det är just det här att ta hjälp. Man klarar inte allting själv. Det pågår en dialog och en debatt, bland annat initierat av en kollega till mig, som jag inte egentligen... Som jag håller med om i grunden, att man ska inte medikalisera allting. Men det är också så här att när man stöter på svårigheter som man känner blir övermäktiga, då tror jag på fullt allvar att man ska ta hjälp.
Men
det är
hur går
därför
det då?
Vi har terapeuter, och det är därför vi har professionellt utbildade psykologer, psykiatriker, kuratorer som faktiskt kan hjälpa till. Så det problemet har väl varit att man har avstått från att söka hjälpen därför att man har varit uppmanad att inte göra onödiga besök i vården.
Så om du har en situation där pressen ökar i samhället och fler triggers, och sen det är väldigt, så att säga, svårare än vanligt att komma åt vården, och man själv är uppmanad att inte söka, blir det en perfekt storm där i det här?
Jag tror att det finns en sån risk, och jag tror att vi har inte sett liksom hur det här har gått, hur allvarligt har det blivit. Vi vet nog inte riktigt än, men det finns definitivt en sån risk. Och jag tänker att här har de vårdgivare och de företag som har varit lite framsynta och utvecklat digitala plattformar för stöd och för vårdgivande, de har ju helt plötsligt blivit fantastiska. Det är ju ett sätt att på ett coronasäkert vis ändå få stöd och hjälp. Och det finns ett antal sådana plattformar som var ju lite ifrågasatta tidigare, som jag nu upplever faktiskt har fått en väldigt förändrad legitimitet, och det tror jag är väldigt bra.
Det låter lite märkligt att ha en digital psykolog eller en digital psykiatriker, men på något sätt så inbillar man sig att man vill liksom ha en människa, en riktig människa att ha att göra med.
Men det är klart, vi pratar om i videomöten. Mm. Vi pratar om att mötas på Zoom eller Teams eller någon annan plattform, och skillnaden behöver inte vara så stor. Man ser varandras ansikten, man hör varandras röst, man ser varandras gester. Man är inte i samma rum, men det är ändå rätt nära den liksom en bra vårdgivande situation. Och jag tror att med ökad kunskap så kan det till och med vara så att den här digitala plattformen har sina fördelar.
För att?
Jo, det går att kanske skapa tydligare strukturer. Man kan också föra anteckningar parallellt på ett kanske enklare sätt att ge. Man kan göra det mer strukturerat. I Sverige finns det en tradition som är väldigt fin kring internet. Baserad KBT och så vidare, som vi har varit fantastiskt ledande i. Så det kanske inte är
kognitiv beteendeterapi, ska vi säga att det är. Precis.
Just det. Mm. Och det kanske, så det är inte kanske en så jättestor revolution i Sverige, men jag tror att på många ställen så har det här verkligen inneburit en paradigmskifte, en förändring i hur vi tänker helt enkelt.
En annan viktig insikt är ju också att vi under den här pandemin har fått ovanligt många som har legat i respirator ovanligt länge. Och där talar ni forskare om nya typer av effekter som ni ser på beteende och hjärnan när man tas ur respiratorn. Mm. Vad är det?
Jag är då ingen respiratorexpert och inte heller virolog eller immunolog, så jag får göra en liten kave där att jag inte utger mig för att vara expert på det här, men jag tror att man kan säga att ligga i respirator, kollegor till mig har sagt att det är som att springa ett maraton. Det är en enorm belastning för kroppen. Alla är inte utrustade för att överhuvudtaget gå in i en respiratorvård och klara av det. Så det är en stor utmaning i sig. Sen så tycks det som att det här, eller vi vet att det här viruset kan ge sig på olika organ hos olika individer. Så,
De här ACE2-receptorerna som det fäster vid finns alltså vid flera organ i kroppen. Vid näsan först, där det fäster.
Ja.
Ja, och var har ni mer hittat de här receptorerna?
Det finns ju i lungorna, det finns ju i njurar, det finns i tarm, det finns i hjärnan. Det finns i ett antal organ och av någon anledning som jag inte tror att man fullt ut förstår så får olika individer mer eller mindre påverkan på olika organ. Jag upplevde i mitt fall att jag fick en påtaglig påverkan på lungorna. Det bubblade och det var ju en pneumoni helt klart, en lunginflammation. Under något dygn så var tarmen och njurarna påverkade. Men sen vände det och det blev inte värre än så. Andra får en påverkan. Jag fick ingen doft och luktbortfall att tala om. Kanske, nej, knappt något. Och andra får ju en dramatisk bortfall. Och då är det ju nervceller som slutar fungera. Det är ju en utpost av hjärnan, det här luktepitelet. Och helt plötsligt så faller de här stödjecellerna sönder. Och man kan inte känna doft. Man har sett på, med avbildningsteknik av hjärnan, att man kan få inflammation i olika delar av hjärnan som ett resultat av. Och jag skulle tro att de som är riktigt dåliga efter respiratorvård, eller en del kanske har det vi kallar kognitiva svårigheter, tanke- och processmässiga svårigheter. Till viss del kan det göra att infektionen faktiskt har, viruset har drabbat hjärnan. Och det är en läkningsprocess som tar tid.
Du nämnde ett uttryck för mig, zombiehjärna. Vad är en zombiehjärna?
Alltså, ja, det är någonting som jag har hört från personer som har jobbat på avdelningar där man tar hand om de som just har gått ur respiratorvård. Och där finns det då en del individer som har haft påtagliga svårigheter med att klara av saker som var busenkla för dem innan respiratorvården. Och man behöver en del behöver hjälp med väldigt basala,
det kan ta
ADL, alltså activities of daily living. Helt plötsligt så är det väldiga utmaningar.
Så man kan behöva lång tid på sig att komma tillbaka. Vad kan det ta för tid att återhämta sina vanliga liksom funktioner?
Tycks ju vara individuellt, också säkert beroende på hur, vilken grad av inflammation och infektion man hade i hjärnan. Men, och jag tror inte vi vet svaret fullt ut än. En del kanske tar riktigt lång tid på sig och andra kommer igång lite snabbare. Det finns säkert också.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bosch nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning.
En åldersfaktor här.
När vi talar om åldringar och när vi har gått ut inför det här programmet, så en fråga och kommentar som kommer mycket i mina olika kanaler är folk som har gamla föräldrar och inte har kunnat träffa dem under den här tiden. Och det är ju så att när man kommer in på ett åldringsboende i Sverige så har man ofta inte många år kvar att leva, utan en begränsad tid kvar att leva, för det är så svårt att komma åt de här platserna, så man är ofta multisjuk. Och ja, många har upplevt en väldig frustration kring att man liksom så ensidigt har fokuserat på viruset och så lite på den riktigt gamla människans behov av mänsklig närhet, ömhet, beröring över huden. Och att kanske människor, jag berättade för Karina tidigare om några, jag hörde om människor som har fått dö och blivit raketsnabbt dementa och fått dö själva. Vad tänker du om den här liksom svåra avvägningen mellan en riktigt gammal, kanske på gränsen till döende människas behov av så att säga fysiologisk omsorg och å ena sidan, och å andra sidan mänsklig närhet, omtanke, ömsinthet? Hur ska man tänka? Det är jättesvårt.
Mm. Alltså, jag tillåter mig nog att vara lite fyrkantig i den här frågan. Jag tror verkligen att, jag är övertygad om att risken ökar kraftigt för att man ska bli väldigt, väldigt sjuk om man är över 60, och är man över 70, då är det riktigt dramatiskt ökat risk att man ska dö eller att man ska bli allvarligt sjuk. Och det där kan ha att göra med många olika saker. Det är inte fullt utrett tror jag, men en faktor som kommer mer och mer är det här med att man kan ha korsreaktivitet. Och yngre individer kan ha i större grad, antingen har de träffat på besläktade coronavirusar som bara ger förkylning.
För det har vi haft coronavirus som har cirkulerat, de där fladdermusvirusen. Fast andra sorter, ja, i vår population.
Ja, man har blivit lite... Vi behöver inte vara säkra på att de kommer just från fladdermöss, men det finns andra coronavirus som infekterar människor och ger vanlig bondförkylning. Och det finns ett antal sådana. Det kan vara så här att de äldre har börjat förlora sitt immunologiska minne. Eller så träffade de inte på de här virusen därför att några av dem kanske inte fanns i cirkulation när de var unga och var mer exponerade och så. Så det var ett långt sätt att säga att ja, jag tror att det är klokt att skydda de äldre för att de har en så väldigt ökad risk. Även om man då säger att jo, men jag är så biologiskt ung. Så jag tar ett konkret exempel, min faster, 87, snart 88. Hon har för vana att dansa ballett 4-5 dagar i veckan.
Wow, och, står hon på tårna och alltså riktigt?
Ja, hon dansar ballett, hon gör hela grejen och är fantastisk.
Hela grejen. Ja,
men jag kan inget om ballett på det sättet, men
nej, men hon varit ballettdansös alltså riktigt.
Hon har faktiskt relativt sent i livet. Hon började och han hade ett intresse när hon var ung och sen så tog livet henne andra vägar och sen har hon kommit tillbaka till balletten och älskar detta.
Underbart.
Och jag säger bara det att nej, det går inte. Det är inte aktuellt och hon frågade, men om jag skippar omklädningsrummet då och går dit och tar cykeln och cyklar ner till studion då. Nej, faktiskt inte. Det går inte, utan du är 87 år och hon har förlorat sin man i denna covid-19 och vi tror inte att hon har haft infektionen själv. Hon har i alla fall inga antikroppar och man får lov att vara försiktig och det är superjobbigt. Jag har ju då själv antikroppar mot den här covid-19 och är en av de få som faktiskt tvättar mig ren och åker och hälsar på henne.
Och då blir ju frågan, dansar du ballett med henne då?
Svaret är nej. Och det är ett helt säkert nej.
Du är
nej.
Ingen naturlig Romeo som liksom bjuder upp till en liten piruett i lägenheten.
Det hade ju varit fantastiskt. Jag ska ta den bak, jag ska tänka på den och ta den med mig.
Du skulle ju kunna så att säga verkligen göra hennes vecka.
Eller inte, beroende på vad hon har för krav på sin danspartner.
Men Martin, du har din faster som älskar ballett över allting annat. Ska hon inte få göra den aktivitet som ger henne mest glädje och livslust? Liksom 87 år gammal. När blir till slut liksom priset för att hantera den här sjukdomen för stort för henne så att det i sin tur skapar ohälsa?
Det här är en jätteutmaning. Men jag tror att än så länge så är svaret nej. Det är alldeles för stor risk. Man får tänka så här att långa morgonpromenader ut i ljuset, gå på områden där det inte är för mycket folk, håll kontakten via telefon och via sms och via så mycket kontakter som det går och jag försöker att besöka henne då och hålla modet uppe. Och jag tycker att hon har gjort allt detta. Naturligtvis är det botten och naturligtvis är det frustrerande. Men jag känner verkligen att hon har lyckats anpassa sig. Och jag tror att många gör det. Många tycker att det här är jättejobbigt men förstår att det också kommer att komma behandlingar. Det kommer att komma vacciner. Det här är ett, kanske lite i viss mått då, ett förlorat år för många människor. Men det kommer en fortsättning på livet även om man är 87. Hon kanske lever till hon är 97. Eller ännu längre.
Mm. Du, en sak som jag också funderar över, det är ju så att tidigare i historien för det mesta när vi människor har råkat ut för stora katastrofer. Jag tänker på naturkatastrofer som tsunamin. Jag tänker på London under de här fasansfulla bombningarna under andra världskriget när man bara brände ut hela stan. Och vad jag har sett av de här grejerna och så vidare, det, då är det nästan alltid så att det för människor ihop. Och efter kan de säga, det var fasansfullt det var med om, men gud vad vi svetsades ihop, gud vad vi kom ihop. En pandemi är så annorlunda, för där blir människans man säger, fiende. Och vi pratade, Carina och jag, tidigare om hur våra barn har blivit hårt puffade av rädda äldre människor i affärerna så att de nästan trillat. Liksom vad gör det med oss det här när vi blir rädda för varandra? Vad gör det med, ja, fint ord, samhällskontraktet på något sätt? Tilliten.
Jag kan ju bara ge min personliga reflektion kring det här, men det är klart att det blir en väldig utmaning när vi förväntas jobba i team och jobba nära varandra, och många befinner sig i miljöer där man är beroende av att vara nära varandra. Det, jag menar, när till och med någonting så fint som körsång visar sig vara problematiskt eftersom det är rätt kraftiga utandningar, och med de här utandningarna så kan man då sprida virus. Och, jag menar, då förstår man att någonting mer uppbyggligt än att sjunga i kör eller vara närvarande i en körsång har jag svårt att tänka mig, och detta är då inte aktuellt. Det är ju superjobbigt på alla plan. Och som du säger, hur ska människor relatera till varandra när man ständigt har dessa möten endast digitalt? Och jag tänker en hel del på den kreativa processen också. Hur kreativa blir vi när vi sitter framför en datorskärm utan det här spontana mötet?
Också liksom för att man zoomar ut. Man tar inte riktigt ansvar för innehållet i mötet.
Jag kan tänka mig att det blir ännu värre för de här yrkena som är renodlat kreativa med reklamare och folk som skapar liksom i skapande processer där skapandet är en så här huvuddel av det man gör. I mitt fält så är det en viktig men ändå en begränsad del.
Du, jag skulle vilja fråga dig slutligen. Vi vet ju att många har varit oroliga, och vad man funderar över då, liksom, behöver man bära på all den här oron? Eller liksom, när ska man söka professionell hjälp? Vad tycker du?
Det här är extraordinära tider. Och vad är det heter? Extraordinary times require extraordinary measures. Så kan man säga på engelska. Jag tror att man ska vara frikostig mot sig själv. Att söka hjälp från vänner, anhöriga eller professionell hjälp om det känns bäst och är mest rimligt, det tror jag är jätteviktigt. Och i alla fall i Sverige så har vi sån tur att vi har ett antal möjligheter att göra det på digitalt vis. Det finns företag som har varit förutseende, det finns vårdgivare som har varit förutseende. Ta de tillfällena, inse att det här har skapat en massa oro och stress och familjedynamik som är väldigt annorlunda än den kanske var från ett år, jämfört med ett år sedan. Och alla bär naturligtvis på oro, ångest, problem av olika slag, och nu helt plötsligt så förstärks allt det här, och förstås inte hos alla. Jag tror att det sker någon sorts omdistribution, men jag tror att många, och vad jag menar med det är att en del personer trivs alldeles förträffligt med det här sättet att inte behöva resa så mycket, att kunna sitta i lugn och ro och jobba och skriva och göra vad de ska göra och sådär. Och för andra är det förstås en renodlad katastrof. Är man i resebranschen, restaurangbranschen eller
nöjesbranschen,
så är det förstås ett riktigt, riktigt elände, och alla de som är beroende av de branscherna. Från fondens för psykisk hälsa sida så har vi då fått ställa in ett antal events. Vi brukar ha en mental health evening, och där har vi liksom formerat om den till ett webbinarium i år, och vi gjorde ett tidigare före sommaren, och vi hade över 900 personer som registrerade sig och lyssnade på just ett webbinarium om ångest och oro i samband med corona. Och jag tror att det är utmanande för alla det här, att inte kunna följa sina normala rutiner.
Så ditt budskap är att man behöver inte skämmas för att man mår dåligt eller är orolig under de här tiden, och att söka hjälp om trycket blir för högt. Det är så du tänker.
Hellre söka hjälp en gång för mycket än en gång för lite. Så tänker jag.
Tack Martin Schalling, och vi önskar dig och Fonden för psykisk hälsa lycka till i ert viktiga arbete. Tack för att du kom.
Tack, och jag är väldigt glad att få vara med på den här podden, och också då få tillfälle att framhålla hur viktigt det är att stötta forskningen i det här läget och jobba mot stigma kring psykisk ohälsa, något som den här fonden då har som sitt fokus.
Och nu är det dags för veckans krydda. Ja, ända sedan urminnes tider har människan slagits mot virus och bakterier. Och en vän till människan i den kampen, enligt många medicinska traditioner, är honung. Så det får bli veckans krydda, honung. En naturmedicin, men också väldigt gott och med gammal historia. Man har hittat lertavlor från den sumeriska kulturen, alltså den kanske första högkulturen vid Medelhavsområdet, som uppstår någon gång 5-4000-talet före Kristus. Och där beskriver man hur honung läker sår. Man har också funnit lertavlor med kvinnor avbildade med bivingar. Är det en slags bigudinnor? Ja, det är ingen som vet, men det finns teorier att de här bevingade kvinnorna är en slags föregångare till kristendomens änglar. Det säger något om hur man sett på honungen, som en mänsklig liten ängel. Ja, man finner honung i Ayurveda, den indiska traditionella medicinen, och i den kinesiska medicinen. Och nu blir också vår tids forskare nyfikna på honungens antibakteriella, antivirala och antiinflammatoriska verkan. Så man har testat honung på till exempel liggsår, stafylokocker, som ju är hudens bakterier som ofta får sår att ligga öppna länge, och även honungens verkan på Helicobacter pylori, alltså den bakterie som medverkar till magproblem. Vad är det då i honungen som är så helande? Det verkar som att honungen i sig innehåller ämnen som hindrar bakterietillväxt, att honungens höga viskositet, alltså tröghet, fungerar som en slags sårbarriär. Honung kan dra vätska, verkar som, ur sår och bakterier. Men också att vissa former av honung direkt samverkar med immunförsvaret. Man talar om att vissa typer av honung har mest effekt, råhonung eller nyslungad honung. Och så manuka-honungen från Nya Zeeland. Många olika sorters honung är värmekänsliga, så det kan vara smart att inte värma sin honung. Eller till exempel om man vill ha den i en varm kopp te, att låta drycken svalna lite grann först och kanske hälla i sin mjölk eller nötmjölk för att hålla honungen potent. Eller också så gör man det här goda receptet på overnight chia oats. Ja, det här är jättegott. En kall, liksom chia-havregröt som får stå över natten, full av antiinflammatoriska och läkande ämnen, lågt GI-värde, glykemiskt index alltså, och lång uthållig energi. Man kan säga att det smakar som en del gröt och en del chia-pudding. Jätteenkelt. Okej, kvällen innan, ta en del havregryn, 2,5 del vatten och blanda ihop det här med lite havssalt. Och så rör man ner 2 matskedar chiafrön, 1/2 tesked mald gurkmeja, 1/2 tesked mald ingefära. Och så rör man ner 1-2 teskedar bra honung. Och sen låter man det här stå kallt över natten. Och nästa morgon har det här hunnit svullna till. Och man serverar med någon bra alternativmjölk eller kanske lite bär eller lågsocker, lingonsylt eller äppelmos. Och om man vill kan man ha ett kokt ägg till, så uppar man proteinet och får en fin frukost eller lunch. Lilla honungen. Ja, men det är trevligt, eller hur?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, magasinsdrottningen Amelia Adamo, 73 år gammal, är känd för att ha inspirerat generationer av kvinnor med sina framgångsrika magasin, till exempel Amelia, Tara, Topphälsa och M. Och hon är känd för att ha fingret på den svenska pulsen, men slår fast i sin senaste bok Kvinnoarvet att hon heller inte är rädd för att sticka ut hakan. Under coronavåren som varit så blev hon utskälld, fick hatmejl och hamnade i blåsväder när hon vägrade att isolera sig bara för att hon är över 70. Och vi ringde upp Amelia som är på släktresa i Italien för att prata lite mer om hur vi mår efter ett halvår med coronan. Amelia Adamo, hej, välkommen!
Hej, välkommen själv, det är nästan på att säga, till Italien där jag nu befinner mig.
Hur är läget i Italien just nu? Jag förstår att du är på en restaurang någonstans.
Ja, jo, jag kan säga att det är väldigt skojigt, får man väl ändå lov att säga, att se hur de hanterar sina munskydd, eftersom utomhus så kan man vara utan, men så fort man går in i en affär eller var man än går in så måste man sätta på sig det. Och de hänger överallt och de åker upp och ner och de är i håret och under hakan och vad det nu är för någonting. Och jag tror att vi kan vara väldigt glada över Tegnell.
Det är din reflektion att den svenska linjen har varit...
Ja, det tror jag, eftersom det här med att upp och ner och fram och tillbaka verkar ju inte riktigt ändå fungera.
När det sitter som hårband, det är det du menar?
Ja, men precis, hårband under hakan och på armen är det flera som har den också, för att komma ihåg den. Därför att de är ju alla som har något ställe, oavsett om det är ett apotek eller en restaurang, kan inte släppa in folk som inte har den här masken på sig. I samma stund man har kommit in och satt sig ner ska man ta av sig den. Så den åker upp och ner och känns ju inte riktigt duglig.
Den känns inte medicinskt funktionell helt enkelt. Du
är, nej, det tycker jag inte.
Nej, Amelia, när coronaviruset slog till här i våras så berättade du att du hade lite svårt att isolera dig bara för att du hade fyllt 70, och du fick uppleva, har du själv berättat tidigare, en storm av olika hatmejl. Varför blev det en sån reaktion, tror du, och hur kändes det där?
Ja, men jag tror att framgången i Sverige är att folk är solidariska och att man inte bryter. Vi har inte sån här franska vanor, höll jag på att säga, att man ifrågasätter myndigheten, utan myndigheten har sagt att man ska göra någonting, då gör man det i Sverige. Det är någonting bra, det är någon slags tillit också. Och när man då gör som jag, att jag säger då, nej men det där gäller inte mig, då blir svenska folket fassande. Och det var precis det som skedde.
Hur mådde du mitt i den där stormen?
Jag blev så överraskad. Därför att jag kände att jag har inga underliggande sjukdomar. Ska jag vara liksom inspärrad i någon slags karantän och inte få gå och handla och ingenting där. Och inte träffa Grazie och inte träffa barnbarn och allt det där. Nej, men det kan inte vara jag. Ungefär så där reagerade jag. Och sen förstod jag blixtsnabbt. Jo, det gäller alla. Jag ska inte inbilla mig att jag har någon gräddfil.
Det har nog varit en sån här period för många där man har fått nya insikter. Vi har pratat här lite grann i podden om det otroliga fokuset på coronaviruset som har varit i Sverige och de här medicinska aspekterna, hur mycket det smittar och hur många som kommer i respirator och så vidare. Samtidigt så har ju en mängd andra hälsobehov liksom fått stå åt sidan. Man pratar allmänt om vårdskulden, massa andra medicinska discipliner, uppskjutna operationer, uppskjuten cancerdiagnostik. Vi har pratat mycket om den psykiska hälsan och ohälsan. Vad tänker du om det? Liksom, blev vi lite enögda att vi bara fokade på de här medicinska aspekterna av corona och glömde bort allt annat? Eller vad tänker du om det?
Alltså jag tror att det var ytterst medvetet eftersom man trodde att sjukvården skulle vara totalt överbelagd av corona. Och det var väl rätt beslut då. Sen har jag då invändningar. Och dels invändningar mot media som inte nyanserar, och invändningar också från annat håll som inte nyanserar. Bland annat så talas det oerhört mycket om smitta men inte särskilt mycket om sjukdom. Och man vet ju samtidigt att IVA-platserna inte är belagda, alltså kan jag känna att mörkar man, eller vad är det? Är man jätterädd att vi ska slå runt och börja kyssa varandra så att vi blir sjuka igen? Och där kan jag tycka att efter ett när det akuta har gått över, då kunde man få lov att veta lite mer nyanserat. Och det tycker jag inte att pressen heller har bidragit till. Sen vad gäller det här med vårdskuld och sådana saker, det tror jag på något sätt blir automatiskt. Den psykiska ohälsan har man börjat fokusera på nu. Men sen så tycker jag det mest märkliga som jag upplever, det är att när man samtidigt har hyllat den här vårdpersonalen som har jobbat häcken av sig, så ser man till att de inte får tillräckligt med semester, de får inte tillräcklig återhämtning, så då har man en massa uppsägningar. Och då kan man ju liksom undra, men hur är det ställt? För att jag tror att samhället fattar om de har jobbat övertid, den grupp som finns, för att fixa det här corona, så måste de få lov att andas för att ta tag i de andra delarna. Eller så får man ju anställa en massa sjuksköterskor från Norge eller Danmark eller whatever de kommer ifrån. Men det är ju en fullständigt omöjlighet att de som har gått på knäna ska fortsätta att gå på knäna. Det gör mig kanske mer upprörd över hur tänker de här som sjukvårdsdirektörerna och så. Det är klart att de måste fatta att de här kommer inte orka, och så börjar uppsägningarna ge. När det gäller psykisk ohälsa, den här ensamheten och vad det nu händer, det har vi ju sett att den kommer att öka, och det förstår man ju. Det förstår man ju, fast man vet ju inte riktigt kanske vad ska man göra åt det. Men det är ju självklart, om du låser in en massa människor i månad efter månad och får inte träffa anhöriga och vad det kan vara för någonting, om man nu tar den här äldre delen, så här 70-plus-delen, så måste ju det någonstans visa sig. Och man har träffats utomhus, man har överhuvudtaget kunnat röra sig ute. Men väldigt många är ändå fruktansvärt rädda. Och den rädslan har jag en känsla av att det har vi varit med om att spä på, för att risken idag att bli sjuk är ju faktiskt inte så stor.
Men du har ju jobbat mycket som journalist. Det har ju samtidigt varit en väldigt frestande situation. Journalistiken är ju väldigt klickdriven idag, och det som har varit rädsledrivande har ju också givit mycket klicks för att folk har suttit.
Absolut, för det är det som driver klick. Katastrofer, elände, rädsla driver klick. Mm. Inte tvärtom, tyvärr. Mm. Och det har vi ju fått reda på varför. Det har väl stått väl även i din bok, Maria, har jag en känsla av att hjärnan reagerar starkast på negativa budskap.
Ja, tyvärr är det ju så. Det ser man på Facebook också. Ja. Du är ju också aktuell nu med Amelia. Du är alltid aktuell, men nu är du extra aktuell med en ny personlig bok, Kvinnoarvet. Och den börjar, tycker jag, väldigt rörande med en 24-årig fattig italienska Elda med de stora vackra ögonen som invandrar till Sverige med en liten bebis under armen som är 9 månader. Och den bebisen är ju du. Och den här boken handlar om dig, din mamma, dina rötter, din moster, men hur du också valde att leva ditt eget liv. Och då är jag nyfiken på, nu är du i Italien, liksom dina rötter. Varför har du gått tillbaka i boken nu till det du kallar ditt rotsystem?
Jag tror att det är en följd av när man blir äldre, Jag tror att det är en följd när man blir äldre, men det var egentligen så att jag ville inte skriva några memoarer. Det här är ytterst motvilliga memoarer, fast det är inte memoarer, utan jag ville skriva en erfarenhetsbok. Jag ville skriva då ett gammalt löfte jag hade till Ann-Marie Skarp på Pratförlaget, som tycker att jag är klok och det är ju trevligt. Då tyckte hon din väg till de här olika, som du har ditt sätt att lösa livets olika delar, kan du skriva om det? Och då dök mamma upp, då dök de här rötterna upp, då plötsligt så upplevde jag då, nej men gud vad jag är formad av min barndom. Jag som inte alls har trott det, jag som har trott att det är jag som har format mig. Mm. Men så därför så blir det då de här tillbakablickarna, men egentligen handlar det om hur jag ser på allt ifrån makt och pengar och i viss mån kärlek, väldigt lite kärlek faktiskt i den här boken. Och egentligen inte så mycket nu ska jag skriva om från ax till limpa hur det gick från den här 9 månaders tjejen till 70-åriga kvinnan som inte vill bli instängd.
Mm. Men det är spännande när man läser, för att din mamma och hennes syster, de verkar ha haft väldigt starka värderingar. Och vilka var de här värderingarna? Hur har du haft glädje av dem? För det är ju något man får med sig mycket hemifrån.
Ja, alltså man kan säga de här. Oftast är det ju så att de här första pionjärerna, de som kommer först och byter land, de har ofta kvar väldigt starkt sina värderingar hemifrån. Och så får de barn som ska försöka klara av att dels ha den gamla generationens värderingar och sen det nya landets värderingar. Så det blir någon slags mishmash av båda två. Men så finns det ju några saker som ändå etsar sig fast när man är liten. Och i min mammas fall var det ju det här att ingen kommer att hjälpa dig, Amelia. Du får klara allting själv, bland annat. För att det var ju det hon trodde. Samtidigt så var det också så att ingen är så fantastisk som du. Mm. Det ska du veta. Så att det var liksom en kombination av väldigt mycket kärlek och en känsla av att vara längst ner i samhällshierarkin där man måste kämpa för att ta sig upp lite grann. Vilket, jag menar, hela deras roll var ju på något sätt att se till att nästa generation ska få det lite bättre. Mm. Men inte de själva. De fick det ju också bättre. Mm. Men de hade ju en starkare, vad ska jag säga, de har ju en mycket starkare loserstämpel i pannan än deras barn. För deras barn låter ju dessutom som säger, och har tagit till sig svenska värderingar. Mm.
Det har varit en potent mix för dig i alla fall det här. Och det är spännande, i din bok så skriver du ju om lärdomar från ditt yrkesliv. Du skriver om att våga använda sig av bra män, kul uttryck. Och inte vara rädd för att vilja göra bra affärer. Och det här är ju en hälsopodd och jag är ju nyfiken. För många av dina framgångar har ju kommit av att du har sysslat i dina magasin som Topphälsa och Amelia och Tara och så vidare, mycket med just hälsa. Och varför säljer hälsa tidningar? Vad är det folk letar efter, tror du?
Ja, det är samma sak som de gör när de köper dina böcker och grattis till dina framgångar. Jag önskar min lilla bok hade sålt en liten del av skärvan din. Men, och det är ju för att folk hela tiden vill må lite bättre. Vi är ju någonstans också lite besatta av att må bättre. Och det här med självhjälp och hur jag själv kan göra, det är ju jättestort i den västerländska världen. För vi är på samma sätt som vi ska ju bygga vår egen karriär. Och på något sätt är också hälsan en karriär för oss som vad ska jag säga, som tänker och säga. Om jag tittar på min mamma och min moster, de var ju rökare. Inte moster, men mamma och Oskar var ju rökare. Han dog i KOL. De hade en helt annan inställning till hälsa. Framförallt inte någonting som de själva kunde göra, utan de älskade doktorer, de älskade piller, de älskade försäkringskassan. Deras egen insats medan var absolut mikroskopisk. Nu var de fabriksarbetare och, som min morsa sa, ytterslitna. Och det var ju, det är ju inte vi, det är möjligtvis ytterslitna hjärnan på grund av en massa saker. Men jag tror att vi har hälsa och träning därför att vi vet att vi kan påverka vårt liv. Vi kan bli starkare, vi kan leva längre. Jag kan gå när mina barnbarn äntligen blir 8-10 år och får starka ben, så kan jag gå i fjällen med dem. Mm. Och då kan inte jag vara nedbruten 78-åring. Mm. Utan då måste jag se till att jag har... Och den tror jag filosofin, det har det handlat om. En kvinnotidning och en hälsotidning bygger ju också på löften. Det kommer att gå bättre. Om du bara gör så här så blir det bättre. Och testimonials till max. Titta, jag har tagit fram magnesium och så har det mina ryckningar i benen. Det funkar inte. Eller vad det kan vara för någonting. Mm. Så, och vi kan inte leva om vi inte får löften.
Mm. Mm. Så det är hoppet om... Är hälsa en ny slags religion på det sättet?
Ja, det tror jag nog. Det kan man nog säga. Och tyvärr inte bland dem som skulle behöva det. Det har man ju sett. Jag är aktiv i Hjärt-Lungfonden och jag har då fått möjlighet att ta del av väldigt så här spännande föreläsningar. Och där till exempel infarkter idag spelar ingen roll om du bor i Tensta eller Rosengård eller Östermalm. Du åker in i princip lika kvickt, får precis samma vård.
Mm.
Men sen är det skillnad det som händer sen. Då börjar den som bor i innerstan till exempel, eller framförallt vad ska man säga, i medelklass, att fundera på livsstilen medan de andra inte tar till sig läkarens information och åker hem och fortsätter.
Mm.
Det har de märkt i den stora skillnaden. Mm. Och det är ju att vi har fått ett klassamhälle vad gäller hälsa.
Mm.
Där de som mest behöver hälsa inte bryr sig på samma sätt.
Ja, det är en stor utmaning. Det är en mycket viktig uppgift. Stress är ju ett stort folksjukeproblem, och du har ju levt ett jättehårt och rikt yrkes- och familjeliv. Vad har varit dina bästa tips mot stress? Hur har du fixat det här?
Ja, jag har alltid varit stressad, är fortfarande stressad. Nu är jag mest stressad att jag har för lite att göra. Men jag har hanterat stressen bra, om man med det säger. Jag har inte blivit utbränd, men jag går på Losec. Jag använder mig av sömnpiller. Jag har ingen som helst anlag för depressioner, inte särskilt ångestladdad eller någonting sånt. Men blir orolig. Det är den här oron som blir ett jävla ryggsäck.
Mm.
Och oron slår till i regel på natten. Och det har jag hanterat då med hjälp av piller, för det har varit mitt sätt att hantera det. Mm. Och det kan jag säga att när det gäller tidigare, alltså när jag jobbade som mest, då var jag superduktig att hitta det som fyllde mig. All den energi som bara söks ut. Jag kunde känna mig som en jävla gris som diades av 20 kultingar. Och då såg jag...
Talar du om din personal då, eller de här kultingarna?
Ja, precis. Alla som var på något sätt beroende av mig. Det kunde ju vara mannen och barnen också.
Mm.
Och folk på jobbet. Alla som var beroende att jag skulle fungera. Och då blev jag väldigt duktig på att identifiera var jag kunde samla energi. Och det kunde jag till exempel göra på olika kulturupplevelser. Fungerade väldigt bra för mig. Jag är ingen som springer i skogen. Då går jag bara vilse. Och, men däremot, eller plockar svamp, hittar aldrig någonting. Men är superbra att gå på operan. Mm. Eller hittar andra saker som får mig igång och får ge mig energi.
Mm.
Men att riktigt kunna kontrollera stressen så att jag kan sova utan sömnpiller, det har jag inte lyckats med. Mm. Och jag är en kronisk losäckätare.
Mm.
Men för det mesta väldigt glad ändå. Jag tillhör inte de som bryter ihop. Jag kör ner i diket en stund och klättrar upp igen och går vidare.
Det låter som en bra förmåga. Men du, jag ska låta dig gå tillbaka till din italienska restaurang. Men jag har bara en personlig fråga. Jag tycker italienska är världens vackraste språk. Och min fråga är ju liksom, hur är det att kunna prata italienska bra? Känner man sig så här maffig som det låter när man pratar italienska?
Nej, det tycker jag ju kanske inte. Däremot så känner man sig lycklig när man är här. När man förstår vad de säger, när man begriper skämten, när man kan ta del av det italienska lite, vad ska jag säga, rycka på axlarnas sätt att vara. De är ju till skillnad mot svenskar inte särskilt oroligt lagda. Jag ska gärna kolla hur det står till med sömnpiller i det här landet och losekonsumtion. Men jag upplever att här är det en betydligt mindre oro för att man lever mycket mer njutningsfullt. Och det är roligt att få ta del av på deras språk.
Det förstår jag. Och du får ha en riktigt härlig avslutning nu på din släktresa, ja. Släkt- och familjeresa. Varmt tack för att du ville vara med, Amelia Adamo. Ja. Hej! Ja, och vi ska höra lite grann om hur Åsa, vår sjuksköterska i Östergötland, hur det gick med Jomon och hur hon ser på det nu i efterhand.
Nu har dagen gått och känslan är att det har gått bra allt eftersom timmarna gick. Mobilen känns som en kroppsdel, men att aktivt själv välja när man ska gå in och använda den är bra. En dag utan nyhetsinformation skapar lugn och ökat fokus i att vara i varje stund. Kroppen känns avstressad och huvudet är mer fokuserat. Jag har lärt mig att det är viktigt att ge sig själv bästa möjliga förutsättningar trots den oro världen och livet erbjuder och inte mata sig själv med det jag ändå inte här och nu kan påverka. Jag kommer definitivt fortsätta att ha ett aktivt tänk gällande detta.
Ett samhälle har väldigt många behov, många hälsobehov. Psykisk hälsa, de cancersjukas behov, de gamlas behov av närhet och medicinsk omvårdnad, barns psykiska hälsa, kroniska besvär. Allt det här måste vägas samman med de coronadrabbades stora behov för mesta möjliga hälsa och lycka till flest människor. Och vi har också en massa andra behov i samhället. Vi behöver en ekonomi som funkar. Vi behöver att unga människor ska kunna hitta ett jobb, börja sina liv, leva på riktigt. Medelålders människor behöver också vara eftertraktade på en arbetsmarknad som fungerar. Och instängdhet kostar på alla fronter. Arbetslöshet kostar liv och hälsa det med. För behoven i sjukvården och behovet av ny forskning tar inte slut den dagen vaccinet mot covid-19 kommer. Tvärtom, vi har så många svåra sjukdomar att hantera, så mycket svårt lidande, så många gåtor att knäcka och mediciner att upptäcka. Och jag tänker att vi kanske har varit lite enögda. I rädslan och chocken kom allt att handla om covid-19s medicinska ramverk. Men vi tappade lite annat. Och jag hoppas att vi framöver orkar titta på hälsobehoven bredare med två ögon. Inte antingen eller, utan där vi fortfarande har hårt fokus på att på alla sätt bekämpa covid-19 tills vi hittar ett vaccin. Och samtidigt kan se och bry oss om och hantera alla andra hälsoutmaningar idag och imorgon.
Jag är säker på att alla i Sverige kommer att ta just sitt ansvar. Göra ditt yttersta för att säkra andras hälsa. Att hjälpa varandra och därför kunna se tillbaka på den här krisen. Och vara stolt över just din roll, dina insatser för dina medmänniskor, för vårt samhälle och för Sverige. Tack.
Och i nästa avsnitt så ska vi ut och pilgrimsvandra, världens äldsta trend som nu är het igen.